och välkommen till avsnitt nummer 70 av Blindgångaren i det svenska kulturartilleriet. Obiter Dictum heter podcasten, jag heter Billy Rimgard och med mig har jag Tobias Nordström.
Shalom. Vad blir det mellan hallå och shabba som...
Shalom kan
man
säga.
Shalom kan man säga.
70 avsnitt.
Ja, är det mycket eller lite, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Trodde du att vi skulle göra det när vi drog igång?
Kanske inte vid första avsnittet sådär, men några avsnitt in så tror jag nog, eller?
Mm. Ja. Nej, jag vill inte låta doomsday på något sätt. Jag bara undrade om 70 är någonting att fira. Det är ett jämnt nummer, men det är inte 100 å andra sidan.
Nej, det är även inte, det är inget primtalsavsnitt heller.
Nej, nej, verkligen.
Det känns som att vi har bommat några sådana.
Ja, vi missade 67 här om veckan. Det var ett primtalsavsnitt om jag inte minns fel.
Ja.
Men vilket är ditt favoritavsnitt av dem vi har?
Alltså, Blade Runner ligger ju varmt om hjärtat av förklarliga skäl på något sätt. Det var vår första specialare om ett fantastiskt ämne och så vidare. Men annars så tycker jag att, vad heter det, att singulariteten avsnittet som vi gjorde i vintras också var väldigt, väldigt trevligt.
Mm. Ja, kryptozoologin tyckte jag om.
Ja, det var väl, jag vet, alltså jag har inte lyssnat på det på väldigt länge.
Nej, jag har inte lyssnat på det sen vi gjorde det, så att det är liksom, det kanske bara är ett minnet som bedrar. Soundtrack-avsnittet
var väldigt bra.
Det var kul. Ja. Och sen det var ju extra bra därför att det kom liksom en flod av tips på det, på bra soundtracks. Men sen så jag gillar ju postapokalyps säsongsavslutningen. Mm. Den tycker jag var. Ja.
Vilket är det avsnittet du tycker sämst om då?
Oj. Tycker sämst om. Det kommer jag inte, alltså det måste vara något så här ganska anonymt i mitten kanske någonstans. Alltså där vi inte där det kanske inte var så mycket effort lagt till det som man borde kanske.
Ja.
Jo, men jag kommer tänka på en sak. Bland de bästa avsnitten måste jag säga att det var väldigt fint i början när vi hade celebra gäster på besök.
Ja, det var ju trevligt.
När vi hade, det var Hanna Fahl och Åsa Ros och Sara Martinsson bland annat.
Ja.
Det var kul tycker jag. Det är lite svårt att rodda gäster av logistiska skäl nu, men vi borde söka oss tillbaka åt det hållet.
Alltså någon gång kommer det någon gäst, tror du inte?
Avsnitt 152 ja. Så lovar vi en gäst. Det tyckte jag om. Och sen så kom jag ihåg att vi var väldigt oense. Eller var vi det? Jag tror att vi pratade Flash. Nej, inte Flash Forward. Vad hette den här konstiga serien där de hamnade ute i en typ ett hotell ingenstans och de kunde inte ta sig därifrån.
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag såg ju bara de avsnitten vi skulle se till att spela in det.
Precis.
Avsnittet.
Mm. Ja, jag har för mig att jag rantade som fan över att så här, de hade för dålig populärkulturell koll, karaktärerna. Och inte liksom, alltså drog fel slutsatser utifrån att de måste ha sett Cube, argumenterade jag. Jag har för mig att du inte höll med. Och det, ja. Fast nu är vi sjukt meta här.
Det var vår största slitning någonsin.
Fast vi har ju faktiskt en slitning nu.
Har vi?
Lite grann. Har vi, säger du helt. Ja. Jo, vi gjorde ju, det var ju så här att jag och Tobias gjorde ju misstaget lite grann att umgås här under påsken utanför podcasten. Och då pratar man ju om massa saker som man borde prata om även i podcasten. Och jag bollade upp att The Touch, eller som inte heter The Touch utan den heter bara Touch. TV-serien Touch med Kiefer Sutherland sa jag var ett pekoral och jättedålig och typ det sämsta som har lanserats på tv på flera år. Tobias höll inte med. Du är positiv.
Ja, alltså försiktigt positiv och försiktigt, lika försiktigt hoppfull är jag nog. Alltså, det finns flera inneboende problem i Touch. Kiefer Sutherland och hans den här mer veka Jack Bauer-grejen han kör är väl kanske det största, men alltså jag vet inte, jag hoppas ändå på den på något sätt och tror att det finns någonting där. Alltså avsnitt 2 var ju pinsamt dåligt, men sen tyckte jag att avsnitt 3 var okej ändå. Jag har inte sett 4 än, men
nej, för mitt problem är ju alltså dels de här konstiga liksom känslokopplingarna som man förväntas göra. Piloten brassar de på med hur många döda barn, kanske 10-tal, 15-tal. Man bara så här, men kom igen. Och sen var det en massa så här faderskaps-issues i andra avsnittet. Och så. Alltså dels den här totala, de här totala känslostormarna som sker Och någonstans i mitten så springer Kiefer Sutherland som en speedad Jack Bauer, precis som du säger. Och bara så här. Men sen också,
har du tänkt på att Kiefer Sutherland, han har inget normalt andningsläge. Han hyperventilerar alltid.
Och sen det här liksom, alltså det finns också ett problem att i tre avsnitt tid så har han så här vägrat, alltså han, trots att alla såg vad som hände i avsnitt ett, vad hans son är kapabel till att se för mönster, så har han hela tiden sedan dess varit så här: come on Jake, there's nothing here, let's go home. Trots att Jake har lett honom dit. Samtidigt som den här socialarbetaren är så här: du måste sluta tro att din son kommunicerar med dig, för det gör han inte. Men hon har ju också sett så här vad han kan. Och det blir så här upprepningen av det där. Så här att,
alltså, jag vet inte, alltså, i avsnitt tre tycker jag inte att det där var lika tydligt på något sätt. Alltså, där kändes det mer som att det var den grejen att Kiefer Sutherland, han ville liksom lyssna på siffrorna, och hon var mer att hon sa att, alltså, tänk på att det kommer bli tvist om vårdnaden och sånt här, och alltså, hur kommer det låta när du ska försöka förklara att han kommunicerar med siffror, de kommer ju tro att du är knäpp. Och det, jag menar, det skulle ju socialen tro liksom.
Ja, jo, förvisso, men nej. Jag är sjukt besviken. Alltså, efter första avsnittet så tyckte jag ändå att det fanns någonting där. Men nu så tycker jag att... Jag känner mig lite lurad. Det är nog det. Med en så här serie som Terra Nova så kände man sig aldrig lurad. För man fattar ju att det var pajet redan från start. Liksom. Alcatraz, alltså hur många gånger har vi inte hört? Åh, det här är det nya Lost. Så att där, alltså, man så här, ja, det här sög också ganska hårt. Liksom. Men däremot, så här, det här lovade ju ganska mycket. Mm. Tim Kring heter han, va? Han som har gjort Heroes som proddar och Kiefer Sutherland och så vidare. Mycket pengar involverat. Danny Glover i en biroll.
I'm getting too old for this shit.
Danny Glover är väl kanske den konstigaste grejen också i hela serien tycker jag. För att, alltså, när det känns som att det finns en ton av att allt känns ganska så här verklighetstroget, eller du ska säga. Alltså, visst snackar om en pojke som liksom ser skeenden i världen och sånt, men det kan man på något sätt köpa. Men däremot när Danny Glover-karaktären då kommer in hela tiden och bara börjar prata om att han är utvald och massa grejer och massa metafysiskt skit, då blir det helt plötsligt hokus pokus av alltihop på något vis.
Han är lite den här liksom utstötta forskarpersonen, ja, som numera är... Men lite privatspanar-vibb över honom.
Lite kryptozoolog-vibb över honom.
Vad hette han, den som hade så hävdat sett det här? Big Ol' Kittleson, eller vad hette han?
Ja, precis. Jag tror du skulle säga Nick Begich först, det var han.
Ja, just det. Fanns många original i kryptozoologi-avsnittet.
Ja. Men du, kan jag få revansch, eller?
Oh, holy crap. Du tänker...
På spåret?
Ja, jag har väl ingen val. Jag måste bara säga det, det var några som hävdade att de tog den på... Per Kopp hävdade att han tog den på 10 poäng förra veckan.
Ja, alltså, vad heter det? Det gjorde de säkert. Jag tar ju resmål lite då och då på 10 poäng när jag tittar på vanliga På spåret också. Men det jag märkte när du läste upp ledtrådarna så var att det blev otroligt mycket svårare än att sitta och vara liksom chauffören i baksätet när man sitter hemma. Det var betydligt mycket svårare när man fick ledtrådarna liksom servade mot sig.
Ja, just det.
De swishar förbi väldigt snabbt så här. Man hade svårt att plocka upp alla detaljer i ledtrådarna, kändes som när man fick dem bombarderade så där.
Och det kändes som att du kom lite på så efterkant när du efter första frågan frågade: finns det ett mått av ordlek i de här ledtrådarna?
Ja.
Det kändes som att du var två steg efter redan där. Det var svårt att hinna i kamp.
Ja. Jag har försökt göra det lite lättare, men samtidigt, alltså, jag vill ju inte stryka det med hårs för mycket här med tanke på hur hårt du tvålade dit mig förra veckan.
Nu säger du så bara för att så här, nu när jag inte tar det här så får jag skämmas ännu mer.
Alltså jag räknar inte med att du ska ta det på 10 poäng, men tar du det inte alls så då blir jag nog lite förvånad i alla fall.
Oj, helvete, ja. Okej, jag ska äta upp min glass här så är det bara att köra sen.
Yes.
Ja, så.
Och då säger jag såklart: vart är vi på väg? 10 poäng. Vi reser från land, oklart vilket, mot plats först siktar av Platon, som även är bondens domän. 8 poäng. Vårt mål är en gammal OS-stad. Ah, tänker du, men detta är en nedkyld variant. Här hörs även kallet, inte från Cthulhu, men väl från Modern Talking. 6 poäng. Indiana Jones reste hit, men utan Spielberg och Lucas. Det har även andra gjort, både i jakt på gömda ägg och i sällskap av Walt Disney. I tredje delen ryckte titanen på axlarna, och det är kanske du med på väg till denna omstridda plats.
Holy crap. Vi är i Tyskland någonstans, misstänker jag. Eller...
4 poäng. Jules Verne, MacGyver och Himmler, alla har det trånat efter denna förlorade plats. Nåja, vattenmannen kommer trots allt härifrån. Han var till och med kung ett tag. Något som fiskarna minsann fick höra om.
Det är typ så här Nordafrika någonstans, Alger kanske, men...
2 poäng. Genom stjärnporten till detta förlorade rike. För nu är vi framme i den sjunkna staden Atlantis.
Ja. Ja. Jag vet inte, det kändes ogiltigt på min nivå.
Vi kan börja med ta oss igenom dina funderingar här kring först Tyskland.
Nej, det var Modern Talking och sen så tänkte jag på Indiana Jones. Men sen kom jag på att det är ju faktiskt en Spielberg, Indiana Jones, som han är, inte i Tyskland, som han är ner och går i det här...
Sista korståget eller vad?
När han är i biblioteket och de går ner i källaren, ah, i en massa vattenfylld, inte det i Tyskland.
Nej, inte det Venedig?
Ja, det är det nog, ja.
Så de är på det jävla torget innan.
Just det.
Men sen var du i Nordafrika. Hur var...
Himmler.
Det är ju definitivt närmare då.
Ja, alltså jag tänkte Himmler och sen så tänkte jag så här, jag drog någon slags slutsats kring popkulturell relevans. Och det har ju sprungit omkring en del i typ Nordafrika, i Marrakesh och Alger och sådana där ställen.
Men ska vi gå igenom ledtrådarna lite grann då?
Ja, det tycker jag.
Vi reser från land, oklart vilket. Det är ju då eftersom att man inte vet var Atlantis låg. Mot plats först siktad av Platon. Det var ju då Platon som... den tidigaste benämningen av Atlantis är ju av Platon i Platons dialoger. Som även är bondens domän. Det är ju då Atlantis. Jag är extremt nöjd med Atlantis, kan jag säga.
Det är mycket bra, ja. Mycket bra.
Vårt mål är en gammal OS-stad. Ah, tänker du, men detta är en nedkyld variant. Det är ju då Atlanta. Ah, tänker du, men detta är en nedkyld variant. Atlantis. Här hörs även kallet, inte från Cthulhu, men väl från Modern Talking. Det är ju då Modern Talkings gamla dänga The Call of Atlantis.
Just det.
6 poäng, Indiana Jones reste hit men utan Spielberg och Lucas. Det är ju då The Fate of Atlantis, det gamla klassiska LucasArts dataspelet.
Yes.
Det har även andra gjort, både i jakt på gömda ägg. Det är ju i Cocoon, den gamla 80-tals klassikern, så kommer ju rymdvarelserna tillbaka och de har ju då lämnat sina ägg i Atlantis.
Det stämmer.
Och i sällskap av Walt Disney, det är ju Disney filmen Atlantis The Lost Empire som kom 2001. Sen då, den här är väl kanske den som jag är minst nöjd med. I tredje delen ryckte titanen på axlarna, och det gör kanske du med på väg till din omstridda plats. Det är då Anne Rinds Atlas Shrugged. där den tredje delen handlar väldigt mycket om Atlantis, som det här förlorade idealriket. Jules Verne, MacGyver och Himmler, det är då en världsomsegling under havet. Då besöker de ju Atlantis. MacGyver sökte efter skatter i tv-filmen The Lost Treasures of Atlantis. Himmler, det var Himmler som organiserade nazisternas eftersökningar efter Atlantis. Och sen, här trodde jag faktiskt att du skulle ta det. Nåja, vattenmannen kommer trots allt härifrån. Det är ju Aquaman.
Ja.
Han var till och med kung ett tag. Han var ju kung då över Atlantis ett tag. Något som fiskarna minsann fick höra om. Aquaman som pratar med fiskarna då.
Yes.
Och sen till slut då, genom stjärnporten till detta förlorade rike. Det är ju Stargate Atlantis då.
Förstås.
Var det för svårt?
Ja, men det, alltså... Är det okej att ta Smurfbyn nästa vecka, eller? Det känns som att sådana här uppdrömda platser... Ja.
Jo, men det, alltså, den har ju ändå, man kan ju inte förneka att den har populär kulturell relevans.
Nej, givetvis. Men alltså, ja, jag vet inte. Jag utgick kanske från att den fanns i Real Real World. Lite så.
Du gick på den enkla alltså.
Ja, jag gjorde väl det. Det är kanske det som är sensmoralen här. Att så här, den som vistas för mycket i verkliga världen, den är torsk. Det gäller att liksom sticka upp huvudet i det där som finns. Det där andra universumet som finns så nära. Men ibland så långt bort. Och i det här fallet var det väldigt långt bort för mig.
Ja. Men en värld, vi kan väl gå vidare lite grann till en värld som förhoppningsvis ligger långt bort. Nämligen zombieapokalypsen. Mm. Jag vill bara sätta den här Map of the Dead. Det är ett Google Maps-verktyg då, där någon har, jag vet inte vem det är, jag försökte luska lite grann om det är något företag eller vad det är som har gjort det, eller om det var någon viral kampanj. Men det är alltså då liksom en Google Maps-modell, om man ska säga, som gör om Google Maps till en kartläggning över så här väsentliga platser i zombieapokalypsen.
Ah.
Så den kartlägger då så här, var sjukhus finns, där det liksom finns läkemedel och sånt, och matställen. Ja, liksom bra platser, vapendepåer och sånt. Och det roliga är att den gör även då en, så här, en estimering var zombieutbrottet kommer vara mest koncentrerat. Ah, det är då till exempel mycket runt sjukhus och sånt, eftersom att antagligen då är något virus eller så som har spridit sig. Vad tror du, är det ett bra verktyg i zombieapokalypsen?
Jag har för mig att vi kom fram till i vår säsongsavslutning om postapokalypsen att det är en bra idé att hålla sig undan folkmassor. Och jag menar, en sån här verktyg som verkligen kommer att skapa kluster av nät. Eller för det första, vem har nät kvar efter zombieapokalypsen?
Sant. Man kanske kan casha någon variant. Så.
Jo, fast jag menar, vadå? El är en bra grej för Google Maps-servrar.
Sant.
Det mår de jättebra. Men skitsamma.
Man kan ju printa annars.
Jo, men då så kommer man dit och så är det typ så här 40 pers som står där med sina printade Google Maps och bara så här, ah, fan, vi var förberedda. Sen är det bara det att någon har en liten så här reva på foten från, men han blev greppad av en zombie. Och sen så har vi 40 glada zombie geeks som kommer liksom roma runt med sina utskrivna Google Maps i all evighet.
Sant.
Hur kul känns det?
En kul detalj dock, alltså den funkar även i Sverige, vilket ju är väldigt roligt. Och en rolig grej då är att jag tror att det fanns bara två matställen i hela Stockholm som den listade, och det ena var då Urban Deli.
Ja.
Den hade man inte räknat med riktigt.
Nej, men de har ju ett surdegshotell, va? Så att det kanske är därför att efter all annan mat har blivit skämd och vi liksom...
Då har den surdingen satt sig riktigt bra. Så här.
Ja, då kan man sitta och smaska i Vita Bergsparken.
Ja,
det är inte så illa.
Nej.
Nej, men alla såna här verktyg, de är ju liksom... De glömmer en sak, och det är det att så här, de bygger sina projektioner utifrån rationell data. Men jag tror att när zombieapokalypsen eller apokalypsen kommer, så följer inte den samma modeller som så här, vid en jordbävning eller sådana saker. Så jag tror att mycket av den här datan är ganska värdelös, att det gäller att hitta liksom, det gäller nog att vara förberedd på egen hand, känns det som.
Det är därför du och kanske jag också borde sitta i beredskapsutskottet i regeringen, så att de har... Så att annars kommer det liksom vara någon ur försvarsmakten som tar fram någon, exakt en sån här karta, och så då kan vi bara sitta där, eller ja, det var ju du som tog fram poängen, men då kan du i alla fall sitta där och bara, men du, det här bygger på rationell data.
Ett visst mått av kaos tror jag alltid måste räknas med i såna här modeller.
Precis.
Och du, ja. Nej, men det är ju kul. Jag gillar ju såna här verktyg.
Det är ju det också.
Någon tipsade oss om det här löparappen där man samlar poäng genom att löpa, och den liksom det är typ som, vad heter det, Runkeeper och sånt där skit som folk spammar med om hur långt de har sprungit och sånt. Och den liksom den här nya som har kommit, den alltså man flyr från zombies. Så att ju längre och fortare man springer, desto fler flyr man ifrån. Så kan man samla ihop belöningar i form av proviant och vapen och sådana saker. Allt för att göra löpningen lite roligare.
Alltså det har ju ett bättre incitament för att träna och springa har ju aldrig funnits.
Nej, verkligen
inte. För att förbereda sig för zombieapokalypsen liksom.
Nej, jag hade definitivt testat den. Men jag är tyvärr inte så snygg i tights. Så att jag avstår.
Okej. Okay. Men jag vet, du såg väl också att Game of Thrones har ju blivit förnyad för en tredje säsong.
Mm.
Hur, alltså jag vet inte, jag
tycker det är skitbra.
Jag tycker också det är fantastiskt. Jag tycker att serien är hur bra som helst just nu. Däremot är det så här, alltså hur lång kan de göra den här serien? Alltså första säsongen, så vitt jag har förstått, sträcker sig ungefär lite drygt halvvägs in i första boken. Det medför ju att om vi kanske säger att vad heter det, tre säsonger motsvarar en eller motsvarar två böcker eller någonting.
Ja.
Alltså då är vi inne i säsong 6, då är vi fortfarande bara avhandlat en liksom en bråkdel.
Ja, alltså jag har inte läst böckerna och jag kommer inte göra det heller, därför att det här har jag sagt typ 1000 gånger tidigare här i podden, men jag gillar ju som fan att det finns en serie som Game of Thrones, så därför så vill inte jag spoila den. Men jag kan ju tänka mig att ofta i såna här långa cykler. Jag vet inte, hur många böcker är den planerad till? Är det 9 eller något sånt? 7?
Det är ju fortfarande, det är ingen som vet det förutom Nej. George R. R. Martin. Det sägs ju då att det ska bli 7 böcker eftersom att det är The Seven Realms och det finns liksom, det finns siffran 7 återkommer gång på gång genom Game of Thrones liksom.
Men det som den där sortens liksom böcker som, eller historier som sträcker sig över så pass många böcker brukar ha, det är ju att de har ett par bågar liksom. Att efter de första tre böckerna så finns det utrymme för ett naturligt avslut, och sen så i fjärde boken så, alltså ja, alltså det finns hela tiden, allt går i cykler.
För som jag har fattat det så går det inte så mycket i cykler i Game of Thrones.
Nej, okej.
Okay. Utan det är liksom den långa, långa bågen.
Så det är inte första världskriget och sen Weimarrepubliken där man kan liksom knyta ihop säcken, utan det...
Nej, alltså jag har inte heller läst böckerna, så jag ska väl inte säga med all säkerhet, men som jag har förstått det i alla fall så är det ganska så här straightforward liksom.
Ja, alltså grejen är att...
För mig får du gärna hålla på hur länge som helst liksom.
Ja, men eller hur? Alltså om de tar det till slut så kör hårt. Men jag hoppas att det finns... å andra sidan, hitta ett okej ställe att sluta serien på, så får vi väl läsa resten liksom. Det funkar ju det med.
Jo.
Men jag tycker att den får gärna fortsätta i x antal år framöver, för den är så fet. I love it. Hör du, vår tagline i Oddpod är ju sidospår om det höga i det låga.
Jag trodde vår tagline var Will they want they?
Ja, det är, men det är den säsongens, den här säsongens tagline. Men det här, det höga, det låga. Gabriella Coleman, hon trumfar oss tror jag. Hon är antropolog som studerar lulls, alltså att göra saker for the lulls. Och studerar anon och sånt.
Hon är antropolog i 4chan med andra ord typ.
Ja, precis, exakt så. Och hon är med i det senaste avsnittet av, det finns en amerikansk radioprogram som även finns som podcast som heter Too Much Information with Benjamin Walker. Och hon är med i det senaste avsnittet som heter just Doing It for the Lulls. Och pratar lulls på ganska hög teoretisk nivå. Det är inte bara hon, det är massa stories om och kring Anonymous och Lulsec och allt sånt där. Fantastiskt bra avsnitt som borde lyssnas på av alla som är intresserade av nätkultur. Men man kan ju säga att där kan vi väl prata om högt i det låga.
Men vad är hennes poäng då? Alltså, varför håller hon på?
Nej men alltså, oj. Det var så nu ber du mig recitera.
Du menar att om man på riktigt ser det höga i det låga, så går det inte att summera analysen i en klatschig punchline som vi ofta
Nej,
vill göra.
Då lyssnar man på det timmes långa avsnitt. Men det var det fanns en så himla fin jag la en formulering på minnet som jag skulle dra, som jag givetvis har glömt nu, så bra är jag.
Ja, men vi kanske kan beskylla dig för det, inte, vad heter hon, Coleman.
Ja, precis.
School, a totally bizarre concept. 9 to 3 for 18 years of your life is like what? 92 billion hours? Wow. That's me, Parker Lewis. Late, but not worried.
Ja, skolan, vilket bizarrt projekt, säger Parker Lewis, och det är väl bara att hålla med. Skolan har ju en väldigt speciell plats i populärkulturen som centrum för en betydande del av åtminstone den västerländska ungdomskulturen. Och den är ju på något sätt en oumbärlig del av såväl verkligheten som fiktionen. Håller du med?
Mm, absolut. Det är en plats, alltså skolfiktionen är ju någonting som... Det är väldigt svårt att tyda var verkligheten börjar och fiktionen... Nej, tvärtom. Ja. Var verkligheten slutar och fiktionen börjar.
Det är ganska fint om Obit Dictum lever i villfarelsen att vi inte ser var verkligheten börjar.
Nej, precis. Ja. Om jag hade tänkt mer så hade jag kanske tagit Atlantis.
Precis.
Lesson learned.
Ja, jag har en känsla att vi kommer få äta upp Atlantis i en veckas tid nu.
Men, ja. Ja, hur som helst, alltså skolan, hur mycket, det jag tänker är så här, hur mycket reproducerar man bilden av hur skolgång ska vara utifrån serier som har präglat livet? Och hur mycket är det som i serierna?
Alltså jag tror att det finns ju ett mått av någon slags sån realism givetvis, men samtidigt de flesta serierna, de riktar ju in sig väldigt lite på själva skolarbetet eller serier eller filmer eller böcker eller vad som helst. Alltså jag tänker så här, i första Twilight-filmen till exempel, då träffas väl de, vad heter de? Bella och Edward. Precis. De träffas ju i ett klassrum och alltså jag har för mig att man hör då vad läraren säger och sen fadas det ut ganska snabbt så här. Och det är väl ganska symptomatiskt för hur skolan fungerar i populärkulturen, att den är liksom mer en plats, en arena än liksom ett jobb, eller vad man ska säga. Det är väldigt, väldigt sällan fokus på vad den här fysiklabben som man måste göra tillsammans med sin labpartner, det är ju sällan det man får reda på vad den innehåller. Men sen funkar den ju väldigt bra för att den är så universell på något sätt. Alltså de flesta av oss har ändå gått i skolan och kan därmed liksom känna igen och relatera till det på något sätt. Den ser ändå så här någorlunda lika ut över hela världen.
Ja, det finns ju samma sorts olika grupptillhörigheter och liksom samma sorts utanförskap för den som inte riktigt passar in i någon av de grupperna och så vidare. Så det är ganska universellt, i alla fall i den västerländska, det är universellt i Europa och USA kan man väl ändå säga.
Ja, men jag tror Asien också till stora delar, tror du inte? Eller tänker jag för mycket på Japan?
Det är en bra fråga.
Jag är ganska övertygad om att det finns subkulturella klickar på de kinesiska gymnasieskolorna också, eller?
Jo, garanterat. Med så här, sådana som sticker iväg på lunchrasten och harvestar guld i World of Warcraft och ja, säljer typ till rika amerikaner.
Ja.
Men sen så tror jag också att så här, alltså skolserier, om man tänker så här, de jag växte upp med.
Vilka var det då?
Beverly Hills var ju väldigt, alltså originalet, inte den här remaken. Saved by the Bell, eller som Pang i plugget som det heter i Sverige, var ju också en sån skolserie. Och sen så var det, nu ska vi se, vad hette den? Ja, det var en till. Ja, de tre.
Parker Lewis Can't Lose kanske, eller?
Nej,
det var lite senare, eller?
Ja, nej, det är nog samtida. Men frågan är om den gick på svensk tv då.
Den gick på SVT, det minns jag i alla fall.
Ja, ja, men typ så här, Ebba och Didrik som går nu. Det var ju sån som man såg i typ mellanstadiet, högstadiet.
Ja.
Alltså jag tror att så här, den sortens fiktion är så jävla viktig just i de åren. Därför att man själv letar jävligt mycket om vem man är och vilken plats man har och ja, om det finns något hopp för en typ.
Men man kan ju säga att i en sån aspekt så är ju Beverly Hills 90210 livsfarlig, eller vad man ska säga. För den målar ju upp en bild av hur folk är i skolan som är liksom totalt orimlig för en svensk, åtminstone framförallt på typ 90-talet att leva upp till. Alltså om man var ung på 90-talet i Sverige och gick i skolan, så framstod ju 90210 som, alltså det var ju någon slags här skola för superhjältar nästan. School for the special gifted liksom.
Ja, men verkligen. Och sen just det här, det överdådiga i liksom när de går på sin klubb där, och det är liksom, de kör sina bilar och det är men ändå så finns det ju någonstans en, det säger ändå mer om ens liv än typ Lagens Änglar som gick samtidigt, eller Dallas för den delen.
Mm. Jo, definitivt.
När man är 12, 13, 14. Mm. Däremot tycker jag det är intressant att se så här hur, alltså den, jag vet inte, jag vet inte hur mycket skolserier det fanns på typ 70-talet och sånt. Det fanns väl kanske en och annan, misstänker jag. Men det var ju, det känns som att så här, sent 80-tal, eller alla så här, collegefilmer under 80-talet och tidigt 90-tal, att det är någon slags guldålder för skolserierna. Och jag tycker det är ganska tydligt att så här, Community, som jag tycker är så här skitbra, att den fångar upp allt det här som, alltså det är verkligen en skolserie för de som har blivit vuxna nu, men som följde de klassiska skolserierna när de gick i skolan.
Ja, definitivt. Vad ska vi säga, antitesen till det är väl The Social Network, eller man ska säga. Alltså båda två skildrar någon slags vuxenskolhet, men där Community handlar om de washed up-människorna som liksom går på Community College, så är Social Network om genierna som bygger den nya världen istället. Mm. Alltså Social Network, det är liksom den vuxna i 90210 på något sätt.
Ja, men verkligen. Ja, men det är precis. Mm. Det är den vuxna så. Fast samtidigt som den också bygger på någon slags, vad ska man säga, det framgår inte så mycket i Social Network att de faktiskt är på en skola, utan det känns snarare som någon slags herrklubb eller liksom en entreprenörs.
Men så kändes 90210 för mig också när jag var liten. Alltså det kändes som att, det kändes nästan mer som att de tillhörde en klubb än att de, alltså 90210 postkoden var liksom klubben att tillhöra, eller om man ska säga, snarare än att skolan var själva grejen.
Mm.
Ja. Men sen, jag tror man brukar säga lite grann att hela den high school, eller liksom high school och skolfilmsgrejerna, att det började ganska mycket med Porky's, den vad heter det, komedin från 82.
Just det.
Men den är ju mycket mer en sån här, vad ska vi säga, en film i linje med American Pie liksom, alltså frat boy killar som smygtittar på tjejerna i duschen liksom. Och det är ju det är en betydande del av hela skolpopulärkulturen. Men det kanske inte var den den konsumerade man nog kanske när man blev lite äldre, alltså 15 och uppåt, eller man ska säga, eller?
Ja, och framförallt så tycker jag den delen av den amerikanska skolfiktionen lite svårare att dra, alltså att dra parallellerna till de svenska, eftersom i vår värld, även om det är så här distriktsmästerskap i fotboll typ, så är idrottspersonerna i skolan inte, alltså det sker inte samma sorts sortering där de blir superstjärnor på skolan på samma sätt som det gör redan från high school i USA.
Mm. Ja, förlåt, jag måste bara säga, jag tänkte på Animal House, Delta-gänget, inte på Porky's.
Okej.
Liten. Mm. Rätt alltså. Jo, men definitivt. Men sen tror jag också att där, alltså i framförallt sådana college-komedier, så har ju där har ju skolgrejen ännu mindre plats på något sätt. Alltså om man ser ett gäng amerikanska college-filmer, så har man ju direkt bilden av att college, det är ett ställe dit man åker för att knarka, supa och ha sex liksom. Det är det enda de gör i amerikanska college-filmer.
Mm.
Skolan är ju bara, och det, alltså på ett sätt tror jag det är också en ganska verklig spegling av hur den amerikanska ungdomskulturen ser ut, i och med att på något sätt college blir liksom första gången som de amerikanska ungdomarna kan göra lite vad de vill. Alltså den amerikanska medelklassen är ganska hårt hållna hela high school, i och med att de bor hemma och så, och sen college då, det blir liksom ett sätt att fly hemifrån direkt sådär.
Det är som att åka till Hultsfred.
Ja, men precis.
I 4 terminer.
Ja.
Och det där, det finns ju en fantastisk dokumentär i This American Life som heter Number One Party School in America, som handlar om Penn State, där de är liksom på Penn State under ett par helger och hänger med på festeriet där. Där det verkligen är helt sjukt festande liksom. Ja. Och jag menar, vad blir resultatet om du tar 15 000 16-17-åringar och slänger in dem i en...
I ett dorm room liksom.
Ja, precis. Alla är hemifrån, kanske liksom 8 timmars flygresa hemifrån. Ja. Det är klart att det blir kaos liksom.
För det är väl det är väl det också som gör det på något sätt, att de har den så hårt renodlade dorm room mentaliteten, medan så här studentkorridorer i Sverige, det finns liksom möjligtvis i Lund, eller vad ska jag säga.
Precis, jag tror det kan fästas rätt duktigt där också. Fast
det tror jag också.
Det finns ändå en vuxnare aspekt av det, känns det som. Mm. För det finns, i USA så finns ju även den här grejen att så här, i college du ska göra allting. Därför att första året efter college, då ska du börja din karriär. Mm. Och så ska du gifta dig och skaffa barn. Så att när du är typ 25, då är du på väg till din mellanchefsposition och du har man eller fru och liksom, ni har köpt ert hus och ni har 5 bilar. Liksom. Mm. Men college är chansen att röka på, att dricka så mycket sprit så att du inte kommer ihåg vad som hänt på en vecka, att ligga runt, att göra alla de där grejerna. Liksom.
Så det är enda chansen.
Det är enda chansen. Här i Sverige känns det ändå som så här, vill man leva bohemliv så liksom... Inte det är något konstigt. Eller liksom, det gör man ju.
Ja, men och sen också, när jag har läst på högskola i alla fall, så det finns ju inte den liksom sammanhållningen heller riktigt. Alltså, man kanske träffar några stycken av de man pluggar med, men liksom de flesta så liksom pratar man ju inte ens med, medan de som man bor i dormroom med i USA, de umgås man ju med jättemycket liksom.
Mm. Men du skrev ju tidigare en väldigt bra text om just hur bilden av skolan, den här sockersöta bilden som ändå finns genom populärkulturen, hur den har liksom brytits sönder.
Ja, alltså för det känns som att i andra delar av spektrat då, om vi har college-romantiken i ena sidan, så har vi den andra, den rena realismen på andra sidan på något sätt, med så här tv-serier som typ Boston Public och fjärde säsongen är väl av The Wire.
Mm.
Där det liksom istället då är, alltså där skolan skildras väldigt mycket som en institution i samhället som har problem och som liksom har ett väldigt viktigt uppdrag i att forma barn och ungdomar till så här riktiga människor, och hur svårt det är på något sätt.
I den när Chris Belowski är lärare och försöker spåra enda skämtet han drar under hela The Wire, när han säger "My name is Mr. Chris Belowski, but you can call me Mr. Chris Belowski." Och alla bara tittar på honom helt tysta, så här, vad fan är det här?
Liksom. Ja. Jag vet inte, jag skjuter från höften här och säger att den här vågen den började 1995 med Dangerous Minds.
Oh, 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 oh. Vars ledmotiv jag hörde dig sjunga och rappa.
Ja.
I helgen, vi spelade Popkult och Tobias fick i uppdrag att framföra ledmotivet Gangsters Paradise med
Coolio. Jag fick kritik för att jag hittade på ord.
Ja, precis. Det var vissa ord som
inte var engelska.
Det var inte hashtag rap. Nej. Det är ju liksom när man bara prickar ett ord här och där. Men det fylldes i vissa blanks. Men jag är sjukt imponerad ändå. Vill du ta?
Nej, det är preskriberat, känner jag. Det kommer inte lämna det.
Kan du inte bara liksom spotta första versen?
Nej. Det klarar jag inte av.
Vi kanske kan ha någon så här slags lyssnaromröstning här.
Ja, om vi inom en vecka får över 1000 röster för att jag ska spitta första versen av Gangsters Paradise, då kommer jag göra det. Det lovar jag.
Mm.
Ja, jag är sjukt orolig att jag la ribban för lågt nu, men nej, det kan inte vara för lågt. Ja. Men ja. Dangerous Minds i alla fall med Michelle Pfeiffer. För den... Det är liksom så här inner city youth kulturen som skildras verkligen med hon då som den här skolan som försöker, den här läraren som försöker connecta med de här vilsna eleverna liksom. Och där tror jag det börjar. Och sen då liksom David E. Kellys Boston Public, som ju var ett ganska sliskigt men ändå så ganska välgjort drama om en skola i Boston då. Och sen då The Wire, som i princip är liksom rent jävla mörker.
Ja, fruktansvärt. Alltså de har ju liksom från dag ett så har de inga som helst ambitioner på att lära ut, utan man ska bara lära sig hur man gör testerna så att man ska liksom, skolan i sig ska få godkänt, för att de har liksom inget hopp om folk efter de har slutat. Och det är ju en markant skillnad mot exempelvis Pang i plugget då, där det gick att pyssla med lite vad som helst. Och det är liksom det här att inte klara skolan, det fanns liksom inte på kartan. Alltså det existerade inte som möjlig utväg där mitt bland alla pranks och
Jo, men jag tror vi ser en ganska tydlig rasdimension i hela den grejen också. Alltså, den vita skolan i USA, aldrig några problem med skolan, utan där är de sociala problemen med oönskade graviditeter och sånt. Medan skolan då där, vad heter det, där liksom afroamerikaner eller latinoamerikaner går, där är det bara problem. Alltså det är liksom, då snackar vi The Wire-skolan eller Boston Public-skolan och så vidare. Det är väl de som är liksom vad heter det? De som är liksom de statliga skolorna, det är väl där problemen frodas på något sätt.
Jo, absolut.
Inom citationstecken, och det är väl säkert inte det är väl en ganska vad ska vi säga, formad bild också de fiktionerna erbjuder på något sätt. Men sen hela den där grejen, den The Wire-säsongen, det är ju David E. Simons kritik av George W. Bush, hans initiativet No Child Left Behind, som då handlade om kontentan av hela den riden blev liksom att skolor som hade visat upp dåliga provresultat fick mindre pengar. Vilket då ledde till att skolorna var helt plötsligt var tvungna att inrikta sin utbildning på proven liksom, på något sätt.
Steve Urkel.
Ja.
Det är en skön. Vad var han med i? Family Matters, va?
Ja, precis. Men var det så mycket skola i den?
Det kanske inte var.
Jag för mig det var mest hemma sådär.
Ja. Ja. Den klassiska soffan, sitcom-soffan.
Ja. Men något som jag tycker är intressant är också hur vi har sett subkulturer komma och gå genom framförallt amerikanska skolskildringar. Jag tänker på på Misfitsen och The Dopeheads i Fast Times at Ridgemont High, till ångestladdad subkulturell uppdelning i The Breakfast Club, till En plats för de coola då i Beverly Hills, och sen då töntarna i Freaks and Geeks, och sen fram till typ nu med Glee. Och Glee känns som att Glee är ganska intressant ändå, för det känns som att alla beståndsdelarna finns i princip, och det är fullt krig mellan allihopa på något sätt.
Hur menar du då?
Jag
uppfattar Glee så här, att det är lite så här, var dig själv, det är okej. Okay.
Precis, det är ju budskapet till själva tittaren så att säga. Mm. Men det är ju knappast den verklighet som de karaktärerna lever i. Det är ju inte okej att vara med i Glee Club till exempel, utan de hånas ju av i princip hela skolan liksom.
Okej. Okay. Jag har inte sett det så mycket. Jag är emot autotunade halvkassa versioner av.
Ja. jo, jag brukar ju ofta spola mig igenom en hel del sångnummer i Glee också.
Det där tycker jag är intressant, att du fast forward dig igenom sångnumren i Glee därför att du vill åt dramat.
Det är liksom, ja.
Alltså alla jag känner som tittar på Glee, de gör det därför att de tycker att det liksom finns en så här glädje i musiken, och att det är skönt att se så här musikalnummer som är lite så här laid back och men så här. Och du skippar de bitarna för att se det skriptade liksom transportsträckorna mellan sångnumren.
Ja, alltså jag tycker ju oftast då att sångnumren i Glee är onödiga och ganska dåliga markeringar över vad karaktärerna redan har berättat, eller vad som kommer berättas då i de kommande 10 minuterna av drama liksom. Alltså jag tittar ju på vissa sångnummer, som när Mercedes sjöng I Will Always Love You nyligen, det var ju jättefint till exempel. Och det finns flera sångnummer som är fantastiska, men ofta så är det ju, precis som du är inne på, ofta är det liksom dåliga pastischer som autotunas åt helvete liksom. Ofta ganska dålig musik också.
Jag ser det lite som att kanske så här fast forward sig igenom alla delar där det är en xenomorph med, därför att man vill se dramat ombord på skeppet i Aliens.
Nej, det är så tycker jag absolut inte det.
Nej.
För att det hade varit en sak om en stor del av handlingen utspelade sig i sångnumren. Men det gör den inte, vill jag hävda. Utan sångnumren är mer så här. Alltså det är mer att det är 10 minuter drama och sen kommer en sång då som illustrerar lite grann hur en av karaktärerna känner inför den här situationen eller någonting sånt. Ibland är det inte ens det, utan ibland är det bara en sång för att det ska vara en sång på något sätt.
Nu när du säger det så kommer jag ihåg där att i det här popkultsvängen där du körde Gangsters Paradise, någonstans mellan vinglasen så kom vi fram till att vi skulle ha ett musikalavsnitt av Oddpod.
Ja, det är avsnitt 322 av Oddpod.
Vad säger vi? 1500 likes på Facebook så kommer ett musikalavsnitt.
Ja, definitivt. Kör i vind. Men det kommer väl autotunas en del då också, eller?
Det sa jag, och då sa du nej, vi ska inte ha någon autotune. Det ska vara klint. Minns du inte det?
Jo, nu när du säger det så... Ja. Men jag vill bara nämna också ett annat sångnummer från Glee som har varit helt fantastiskt. Det var ju när Santana sjöng Fleetwood Macs Songbird till Britney, vilket var så jättefint. Så det finns ju liksom fina musikala ögonblick även i Glee. De förloras bara i ganska många så här Katy Perry ögonblick på något sätt.
Men är inte liksom Glee ändå på något vis alltså, visst, det är inte lätt att vara med i Glee Club, och det finns massa problem på skolan i homofobi och sånt som finns på skolor. Men det känns ändå inte som att så här, det känns inte som att det är samma skolmiljö som killarna i Columbine kom ifrån. Alltså om man säger rent så här, alltså den existentiella identitetskrisen och utanförskapet liksom. Det känns ändå som att det är en klackspark så här, ja, okej, alla hatar oss så vi brister ut i sång.
Ja, alltså det är klart att alltså Glee är ju, det är ju en ganska tillrättalagd version, men den har ju samtidigt inga aspirationer på att vara någon form av realism, utan den är ju mer liksom att alltså det är ju ett givet tema i Glee att så här, om du mår dåligt så hjälper det att sjunga. Och det, alltså man, på något sätt får man väl lov att se det som någon slags liknelse för att om du mår dåligt så alltså vänd dig inåt och finn styrka i dig själv på något sätt, på det du älskar och det du är bra på. Så att alltså det är ju en serie som inte går hela vägen i att skildra misfits som misfits, så att säga. Det är ju, alltså, jag menar, har du sett Freaks and Geeks till exempel?
Har jag det? Det vet jag inte faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Det är ju en sån där, den är ju riktigt så här kultserien nu då. Den blev ju nedlagd efter en säsong i staterna då, för att den hade ganska kassa tittarsiffror. Den är gjord av han Paul Feig, tror han heter. Tillsammans med han Judd Apatow. Så alltså, många som var med där som gjorde den, och även jättemånga i casten, har ju gått vidare till att ha väldigt framgångsrika karriärer då. Men den var ju väldigt, alltså hela den serien utspelar sig utifrån just The Freaks and the Geeks. Alltså The Freaks är ju, den utspelar sig på 70-talet, sent 70-talet utspelar sig. Och The Freaks då, det är ju liksom de som lyssnar på hårdrock och är så här stoners liksom. Som alla jocks och alla lärare och sånt hatar jättemycket för att de inte bryr sig. Och sen The Geeks då, det är ju alltså tre stycken ybernördar som liksom spelar Dungeons and Dragons och liksom bygger så här raketer på helgerna som de skjuter upp och snör in helt på Star Wars och sånt. Alltså de karaktärerna då i Freaks and Geeks, de är verkligen misfits, och det finns väldigt mycket så här välskildrad ångest i deras tillvaro som jag verkligen känner igen väldigt mycket av liksom. Så att det är tips för de som inte har sett Freaks and Geeks, det borde ni kolla. Värt att se bara för Dungeons and Dragons avsnittet där James Franco skapar sin egen D&G-karriär eller karaktär.
Kanske finns på YouTube som man kan länka till.
Ja, det gör det säkert.
Ja, men den moderna den moderna liksom teen sitcomen representeras väl av typ en serie som Victorious med Victoria Justice som går på Nickelodeon. Jag har sett några avsnitt, eller några, jag har sett ett avsnitt av det tidigare för alltså det finns, nu låter jag som 100 år gammal, men alltså jag tycker inte det finns någonting av den där charmen som fanns förr. Jag hatar att säga sånt. Jag tycker det saknas någonting. Det har disneyfierats ganska hårt.
Jag håller med.
Det finns inte samma problem, alltså till och med pang i plugget problematiserade roller och liksom vem man är och hur man, vad som förväntas av en och lite sådana saker. Jag upplever som att iCarly och Victorious och de moderna tar lite lättare på de frågorna.
Det tror jag. Men i och för sig, alltså de du, jag vet inte, jag har inte sett, jag har bara, iCarly har jag sett lite grann, men jag har inte sett den här Victorious, men det är väl nästan så här, alltså det är väl så här mellanstadie, lågstadiepublik det den vänder sig till, eller?
Det kanske är det, och att liksom den publiken tittade inte på tv förr, eller det gjorde de, men eller vi, men det gjordes, man vad heter det, tweens, ja. Det var ingen köpstark målgrupp då, vilket det är nu typ.
Precis. Ja, men alltså, till exempel, jag är ju jättestort fan av John Hughes filmer till exempel. Mm. Och jag menar, alltså, jag såg ju inte The Breakfast Club när jag gick i trean direkt.
Nej.
Och hade man gjort det så hade man ju absolut inte fattat och kunna identifiera sig med den på något sätt. Nu såg jag den istället när jag gick på högstadiet, och då liksom träffade den istället helt rätt. Mm. Och det, alltså, John Hughes är ju liksom ganska intressant i det att han fokuserar ju snarare jättemycket på just det, på liksom att det här lagret av ångest som på något sätt genomsyrar ungdomen, och hur liksom alla känner så, och då blir det bara jättejobbigt när man föser ihop alla de människorna på den här skolarenan liksom.
Ja, men det var lite så jag upplevde, eller liksom som jag minns skoltiden på något vis, att det är så här, ja.
Men det gör kanske alla, tror jag. Alltså även i de som man tänkte på som så här populära kickersmänniskor. Mm. Alltså även de tyckte nog det var så jobbigt att liksom upprätthålla den rollen. Alltså vi pratade om de här, om killarna som klättrade upp på taket av cykelstället och kastade ner cyklar och sånt. Alltså, mm. Jag vet inte, jag har en känsla av att det inte var en så jävla rolig roll att spela heller på något sätt.
Nej, definitivt. Definitivt. Det var hårt.
Ja, och jag tror det är därför också det, vad heter det, såna här skolskildringar funkar ganska bra även nu när man är vuxen. Därför att, alltså, även ifall alla såna känslor inte är lika starka nu, så har man ju fortfarande alltid med sig liksom så här funderingar om så här vallivet, om man gör rätt och så här, blir det här bra och sånt. Och, alltså de valen är så sjukt explicita och på riktigt och i skolskildringarna, och därför så kan man liksom relatera men samtidigt ha en ganska så här, vad ska vi säga, skön distans till det då, eller vad man ska säga.
Mm. Mm. Jo, men det ligger nog mycket i det, för att det är ju vad ska man säga, det är inte så att man ser tillbaka på det med någon form av nostalgi, utan det är väl snarare så här, fan vad skönt att jag slipper det där nu.
Ja, men lite grann. Alltså nostalgin i sig handlar, alltså man minns ju givetvis alla roliga grejer man gjorde också, men man minns ju även liksom det jobbiga att vara ung på något sätt. Mm. Jag menar, det är ju som Parker Lewis säger, det är ju en väldigt bizarr plats i och med att det är väl enda gången i livet där till exempel vi såg som högstadiet en sjunde klassare föds tillsammans med en nionde klassare, alltså de två sorternas människor är ju brutalt skilda platser i sin utveckling, både liksom rent fysiologiskt och mentalt, och sen då så förväntar man sig att de här två ska komma jättebra överens med varandra. Det funkar ju sällan särskilt bra. Och när då klockan ringer ut och skoldagen är slut, så är det givetvis att runda av podcasten med Postscriptum. Jag tänkte tipsa om en dokumentär av Werner Herzog, dokumentärmästarnas dokumentärmästare. Det är en upplyftande historia om mord, den amerikanska södern och dödsstraff. Den heter Into the Abyss och känns som en bra grej att ha vid sidan nu när det blir ljus och härlig vår, så kan man behöva lite svärta att balansera upp med.
Onekligen. Jag ska tipsa om en grej som jag är faktiskt lite osäker på om det här är liksom en loop nu, om det här tipset kom i ett Oddpod-sammanhang för en lyssnare. Det är i alla fall en podcast som heter Star Talk Radio, som är allas vår favoritrymdman Neil deGrasse Tyson, som har den podcasten. I ett avsnitt så pratar han superhjältar med en professor i fysik och en professor i molekylär biologi. Och det är The Physics of Superheroes heter den. Och jag vet inte om man kan slå högre upp på så här nördskalan än det avsnittet.
Nej, det blir ju inte bättre än så kan man säga.
Pling, säger det. Så går den i topp.
Ja.
Ja, det var allt vi hade idag va?
Ja, det var det. Ja, det var det. Det lät som den spansktalande killen Jerry där.
Det kan hända.
Det kan hända. Jo, det var det givetvis. Tveka inte att gå in och kommentera på vår blogg oddpod.se. Eller
Tobias kommer svara om han tycker att det är intressant.
Ja, precis. Jag kanske ska be lite om ursäkt för det jag sa förra veckan. Alltså jag läser i alla fall betydligt mycket mer än vad jag svarar på, så att säga. Och jag uppskattar verkligen alla kommentarer. Ja, så att in och kommentera så mycket ni kan och mejla på kontakt@oddpod.se. Missa inte heller att se Hard Target till nästa veckas Van Damme-cirkel.
Och lägg 1000 röster så kommer Tobias rappa Gangsters Paradise.
Gör det.
Hej då.
Ha det bra.